radio.
Du, Sara, det finns en oro i Europa. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon var tydlig när hon tog upp det här i sitt linjetal i höstas.
So we have to be clear-eyed about the risks we face.
Ja, Ursula von der Leyen menar att Europa måste se med nyktra ögon på riskerna som vi står inför. Och det handlar om Kina och mer specifikt de kinesiska elbilarna.
Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe.
Nu när världen ska ställa om till klimatvänligare transportmedel så pågår ett slags elbilsrace.
Ja, och ledartröjan, den bär Kina. Men samtidigt som de kinesiska elbilarna intar europeiska gator och gränder så finns det stora orosmoln.
Och ett av de här molnen handlar om att Kina helt tar över marknaden och gör Europa beroende av kinesiska elbilar. Ett annat, det är om de kinesiska bilarna spionerar.
Du lyssnar på Gräns, en podd om hot, krig och försvar. Idag om varför de kinesiska elbilarna oroar makthavare i väst. Jag heter Sara Sundberg.
Och jag heter Karin Holsten. Vi börjar med när ett skepp kommer lastat till en tysk hamn.
They have arrived.
En grådassig dag i slutet av februari i år så rullar tusentals sprillans nya elbilar ut från ett stort fraktfartyg i Bremens hamn i Tyskland.
This week, a ship filled with Chinese electric cars made for the European market offloaded its cargo at a port in northern Germany.
Det här är ju en alldaglig scen, det händer världen över varje dag.
Ja, precis. Men det här fartyget är faktiskt inte vilket som helst. Och bilarna är inte heller vilka som helst.
Nej, det här fartyget rymmer 7000 bilar och har precis gjort sin jungfrufärd. Det är ett kinesiskt företag som har tagit elbilsmarknaden med storm och som bygger upp en flotta för att få sina bilar över havet. Men det finns mörka moln som skuggar den här framgångssagan.
Det här är inte bara en slump.
Ulla Lovcalic är analytiker inom Europaprogrammet och knuten till Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
Hon är också fritidspolitiker för Liberalerna på kommunnivå, men nu är det ju som Kina-kunnig hon uttalar sig då.
Precis, och det hon pratar om är hur de kinesiska elbilarna tar allt större plats i Europa.
Det är ju en uttalad strategi från Kinas håll. De investerar miljarder och miljarder euro i den här industrin. Och man kan ju fråga sig varför de kör så offensivt.
Det snackas om två typer av hot när det gäller de kinesiska elbilarna. Det ena är ekonomiskt. Det handlar om att politiker och näringslivsrepresentanter runt om i Europa oroar sig för att de kinesiska elbilarna ska konkurrera ut de europeiska.
Ja, och den andra grejen som det snackas mindre högt om, den handlar om säkerhetsaspekter.
Den här oron består i att moderna bilar, alltså särskilt då de här autonoma elbilarna med sina kameror och sensorer, att de genererar en stor mängd användardata som sedan kan användas av producenterna.
Det finns farhågor att elbilarna kan samla in viktig information och att den infon sen kan hamna i händerna på den kinesiska staten. Alltså typ som spioneri.
Och i Kina så finns ju en väldigt nära koppling mellan staten och företagen.
Helt enkelt handlar den här oron om att Kina skulle kunna använda den här känsliga datan om användarna, men inte bara om användarna utan också om infrastrukturen som de här bilarna rör sig i illasinnade syften.
De är ju mobiltelefoner på hjul, så att de kan ju avlyssna allting. De har ju kameror som filmar ofta interiört och filmar ofta exteriört. Så att om man nu vill kartlägga ett land så är det väl jättebra att de åker runt bilar och filmar alltihopa.
Alex Söderlind jobbar på Auto, Motor och Sport, en svensk tidning om bilar. Och hans titel är Editor at Large.
Det finns säkert övervakning, det är klart det gör det. Eller registrering av data, det vet vi. Och det gör alla. Och det är inte specifikt för kinesiska bilar. Men sen om kinesiska staten kan ha direkt access till dem, det är kanske en annan sak. Men det har jag inte en aning om.
Så den där gråa dagen i Tyskland när bilarna kör ut från det enorma fraktfartyget.
It is the first ever shipment to Europe by the world's biggest electric car maker, B1.
Då kanske vissa ser en folklig bil till ett rimligt pris medan andra ser ett potentiellt spionverktyg.
vi kommer ju fördjupa det där.
Ja.
Men först ska vi säga vilket omtalat bilföretag det egentligen är som nu skeppar tusentals bilar till Europa. Det heter BYD och det står för Build Your Dreams, alltså typ bygg dina drömmar. Och det har blivit ett av världens mest framgångsrika elbilsföretag.
De började ju som tillverkare av de här små batterier.
I mitten av 90-talet så bestämmer en ung man sig för att starta ett företag. Han heter Wang Chuanfu och är medlem av det kinesiska kommunistpartiet. Han forskar inom metall och kemi och nu har han kommit på att Kina borde kunna tillverka batterier billigare än vad grannlandet Japan gör.
Han blev världsledande på att bygga batterier till först datorer och handverktyg och allt möjligt sånt där. Och så har det på den vägen har det gått och bara byggt sitt imperium.
Ganska snart i början av 2000-talet så börjar BYD bygga bilar också. Men det går inte riktigt lika bra. När den första bilmodellen ska lanseras så floppar den totalt. Bilen är ful, den blir avvisad av återförsäljare och det sägs att Wang Chuanfu själv smashade sönder prototypen.
Ja, men han tar nya tag och snart så ger han sig in i elbilsbranschen. Och en av världens största investerare, Warren Buffett, får upp ögonen för företaget och han köper massa aktier.
Ja, det gör han. Men samtidigt så sitter en annan elbilsentreprenör, Elon Musk himself, i en tv-soffa och hånskrattar åt BYD.
There's competitors now ramping up, and yeah. As you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh?
Have you seen their car?
Vid den här tiden så ser Elon Musk alltså inte någon konkurrens. Men vad han inte vet då är hur bra det ska gå för de kinesiska elbilarna i allmänhet. Och BYD med vdn Wang Chuanfu i synnerhet.
Han bygger sina drömmar och landet bygger sina drömmar.
All right, so this part is really exciting because this is really where it becomes a car. So as you can see, the electric motors are being raised into the car. So this is
en efter en rullar bilarna förbi arbetarna på bandet. Elektronik och skydd monteras effektivt på. Tempot är högt och det tar inte många minuter för de ofärdiga skalen att bli till färdiga bilar. YouTube-kanalen Fully Charge, som har fullt fokus på elbilar, har fått komma in och besöka en BYD-fabrik.
The speed at which this is happening is just amazing. In this time I've been speaking, that's almost done. Now it's on to the next one.
Den här fabriken ligger i Shenzhen i sydöstra Kina och den stan är ju känd som en tech-hub, alltså typ Kinas Silicon Valley.
Och det är där som BYD har sitt huvudkontor.
Mm. Och det höga tempot i elbilsfabriken, det är på ett sätt rätt så symboliskt. Alltså någon slags metafor över en bild över hur fort det gått för Kina.
Mm.
För det var faktiskt inte så länge sedan som landet bestämde sig för att de ska vara världsledande inom den gröna omställningen.
Kina har ju räknat ut att det här är ett framtidsområde och att världen håller på att göra en omställning åt det här hållet. Och då ser man en möjlighet där att ligga i framkant.
Men så finns det såklart lokala fördelar också. Kinas huvudstad Peking har ju till exempel varit ökänd för sin dåliga luft och för sitt buller. Och där har antalet elbilar ökat enormt det senaste decenniet. Oskar Almén är forskare med Kina-fokus vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Det har blivit väldigt uppenbart i och med att den här omställningen ska ske så snabbt. Att den som kommer att vara först och vara ledande inom den gröna omställningen kommer att få en stark fördel. Så att det är så man har resonerat.
Det är därför som Kina kavlat upp ärmarna och satsar hårt inom områden som solpaneler och vindkraft.
Och så elbilarna då.
När staten och regeringen går ut med en strategi så är det en väldigt tydlig signal om att det här ligger i statens intresse att vi för den här politiken. Och då kan det finnas fördelar för privata företag att hänga på det.
Och samtidigt som man då kört på i den gröna sektorn så har det också skett en del förändringar i Kina under de senaste 10-15 åren.
Kommunistpartiet har ökat sin närvaro och sin grad av kontroll både i statliga och i privata företag. Så det finns väldigt många olika verktyg som man utövar den här kontrollen. Och det här får ju konsekvenser då för de företag som agerar internationellt.
Den debatten har vi ju hört, typ i samband med telekombolaget Huawei eller TikTok.
Ja, och nu är det liknande frågor, alltså om de kinesiska elbilarna.
Hur fria står de från kommunistpartiet?
Och när Kina då tar allt större plats inom den gröna omställningen så oroar sig västvärlden. Det är liksom en grej att skaffa sig ett beroende av ett land som tänker typ likadant som en själv, men en helt annan sak att bli beroende av en auktoritär stat.
Ja, i det läget kan det innebära risker då Kina skulle kunna använda sig av det beroende som EU och som Sverige skulle ha i relation till Kina för att få genom geopolitiska fördelar.
Och det finns ett begrepp för det här.
Att vapenisera något i...
Ulla Lovcalic på Utrikespolitiska institutet. Och vapenisera, det betyder alltså...
innebär helt enkelt att använda handel som ett utrikespolitiskt verktyg istället för ett ekonomiskt mål i sig. Och ofta handlar det just om att försöka påverka andra länders politiska beslut. Det är ju inte traditionella vapen då, utan man använder liksom handel som ett hotfullt medel.
Ett tydligt exempel på när en stat vapeniserat handel, det är ju när Ryssland valde att stoppa gasleveranserna till EU som svar på sanktionerna mot dem efter att de gått in i Ukraina helt.
Ja, och då är ju farhågan att Kina kan göra något liknande om de kontrollerar elbilarna. Det skulle såklart inte vara riktigt samma sak och kanske inte påverka lika direkt, men ändå. Mm.
Nu när Kina håller på att etablera ett monopol vad gäller elbilar så kan man tänka sig att de är beredda att använda det mot Europa eller mot enskilda europeiska länder som kanske som vars politik de vill påverka.
Den här oron som finns, vissa kan ju mena att den är överdriven. Men samtidigt så har ju Kina en historia av att blocka viss handel, vilket gör att andra tycker att det är en fråga som man faktiskt behöver ta på allvar.
Ja, och drar man det riktigt långt, då finns det en film, Leave the World Behind, med Julia Roberts. Har du sett den?
Ja, jag har sett den.
Tyckte du?
Inte min typ av film, men jag har inte sett den.
Nej, men då vet du, den handlar om en stor cyberattack mot USA.
There's nobody here! Och det finns en intressant scen i den här filmen. Jag tycker den var väldigt fängslande.
We're all brand new.
Och det är när elbilarna, jag tror att det är Tesla-bilar som rullar på landsvägarna eller motorvägen från Long Island till Manhattan. Att de, deras autopilotsystem har ju pajat helt. Flag them down, maybe they know something. There's no one in that car! Och att bilarna krockar med varandra. Och det här skulle då illustrera någonstans eller ge en dystopisk bild av vad som skulle kunna hända i ett eldrivet samhälle där man där det, vilket innebär också ökade sårbarheter.
Det här är ju verkligen ett värsta scenario och det är ju fiktivt.
Ja, men verkligen. Typ dystopi-grejen. När europeiska politiker tänker på det här, då är det ju andra, lite mer, vad ska man säga, påtagliga hot som de ser.
...2024 års Genève-salong är en blek kopia av vad det en gång var. Hela världens industri brukar vara där. En riktigt viktig bilmässa. Det var lyxmärken och champagne. Men i år är det bara några få företag, Renault till exempel, och så några från Kina, bland andra BYD.
Den kinesiska bilindustrin vill ju komma in i Europa, för de har överkapacitet i sina fabriker i Kina, så de vill få avsättning av sina tillverkning. De har väldigt liten export av bilar, så att de vill öka sin export ordentligt.
Alrik Söderlind på Auto, Motor och Sport.
De byggde över 3 miljoner bilar i fjol, det är mycket bilar. Men de har, tror jag, exporten ligger på kanske 8% av deras total. Så de ser ju hela världen som en enorm möjlighet.
Än så länge är BYD alltså inte särskilt stora i Europa. Och sen vi började jobba med det här avsnittet, Sara, så har jag liksom gått och spanat på stan efter BYD-bilar. Men jag har faktiskt inte sett en enda.
Nej, försäljningen i Sverige går inte toppen just nu.
Den går väldigt trögt. De gjorde ju en drive och en månad så var de... tror jag där. De sålde väldigt mycket bilar, men det var en privat leasingkampanj. Det är ingen som vill ha just en BYD. Det är priset man vill åt. De är inte så billiga som de vill vara.
Och i Europa så finns det alltså vissa saker man vill komma till rätta med innan de kinesiska bilarna kommer in stort.
Ja, som vi snuddat vid så oroar man sig för att Kina tar över genom billiga bilar och helt enkelt slår ut den europeiska bilmarknaden och på så sätt gör Europas ekonomi svagare.
Mm. Och det finns misstankar om att Kina på ett sätt dopar sin bilindustri.
But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies.
Europeiska unionen säger ju att kinesiska bilmärken är översubventionerade, därför är de billiga i Europa.
Och det där är ju orättvist, tycker man från EUs håll. Inte för att man inte ska kunna välja vilken bil man vill, utan för just att bilarna säljs på olika villkor.
Exakt, och bara här om veckan så kom nyheter om att EU säger att de har bevis på att kinesiska staten subventionerar elbilar och att de vill införa tullar på kinesiska bilar så att det blir lite jämnare villkor på marknaden.
Kina är ju inte glada för det här.
Nej.
De menar att de inte alls subventionerar elbilarna och de hotar med tullar tillbaka. Så vi har alltså ett klassiskt tullbråk på gång.
Mm, och i värsta fall så kan det leda till ett handelskrig. Alltså att länder försöker straffa varandra genom att sabba just handeln.
Och EU, de är i en situation där de inte vill göra om misstag från förr.
We have not forgotten how China's unfair trade practices affected our solar industry.
Om elbilar är den nya snackisen idag så är det solpaneler som var det för ungefär ett årtionde sedan. Och det är en snarlik historia.
Runt millennieskiftet börjar Kina producera solpaneler och det går rätt fort för dem att bli marknadsledande. Då pumpade kinesiska staten in pengar i produktionen.
Mm. En utredning från EU visade att solpanelerna egentligen borde vara 80% dyrare än vad de var. Så man la på strafftullar då. Men sen togs de bort igen 2018.
Det är framförallt Kina som producerar solpaneler till Europa. Jag tror att det är över 95% som Kina står för på den europeiska marknaden. Men den stora skillnaden nu mellan elbilsdiskussionen och solpanelsdiskussionen är att det finns ju också en säkerhetsaspekt i elbilarna.
Ja, det är just det här med datan och vilken info som Kina egentligen kan få tillgång till via fordonen.
Om vi tar ett konkret exempel.
Ulla Lovcalic på Utrikespolitiska institutet.
Ja, men att en tjänsteman i Bryssel skulle äga en sån bil och köra runt där i Brysselkvarteren. Där det är väldigt känsligt. Och då finns det ju en oro att de här bilarna skulle, de här sensorerna skulle filma vissa saker.
All data delas ju i molnet och i förlängningen skulle Kina kunna få tillgång till infon då. Men man kan ju fråga sig varför det egentligen skulle spela någon roll om Kina skulle få en film på när någon kör E4 norrut.
Ja, enskild info på det sättet kanske inte är så jätteintressant.
Nej.
Men om man tänker sig då att någon som vill till exempel Sverige illa får reda på tiotusentals användares data om var det är lätt att skapa trafikkaos eller hur man stoppar trafiken till Arlanda exempelvis, då kanske inte det är så jättebra.
Nej, och även om alla elbilar samlar info, alltså oavsett vilket land de är ifrån, så finns det en skillnad när det gäller just Kina. Och det är det här att det finns en särskild lag i Kina som säger att alla kinesiska företag är skyldiga att lämna information till staten om staten vill ha den. Så som företag så kan man inte säga nej i det läget.
Nej. Men en grej som ändå är lite spännande är att i Kina så får inte alla bilar köra runt hur som helst, utan de har faktiskt infört förbud.
Exempelvis Tesla-bilar i vissa politiska byggnader. Då kan man fråga sig om det är nödvändigt att göra liksom för Europa också. Och vad det egentligen beror på att de bedömer att det finns en risk med den tekniken i deras kritiska infrastruktur.
Och just när det gäller infrastruktur så tar kinesiska fordon allt större plats i den svenska kollektivtrafiken.
Bussen rullar in till hållplatsen i det nybyggda området i Barkarby norr om Stockholm. Folk blippar sina kort när de kliver på 175. En modern långbuss och på bussens front syns loggan tydligt. De tre bokstäverna B-Y-D. Linjen mellan Barkarby och Tensta är en av många i Sverige som trafikeras av elbussar från det kinesiska företaget.
Ja, man kan ju se dem till exempel i Piteå, Eskilstuna och flera ställen i Skåne också. För Kina är ju faktiskt inte bara ledande inom elbilar utan också inom elbussar.
Region Stockholm, de har som mål att alla bussar i länet ska vara eldrivna så småningom. Så vi frågade dem vilka leverantörer som är aktuella.
Deras svar är att de inte längre godkänner några bussar som är tillverkade i Kina.
Nej, så det är helt nej till kinesiska bussar nu?
Precis, men det handlar mer om etiska skäl, alltså typ arbetsvillkoren i fabrikerna. Men sen lägger de också till att de är medvetna om utmaningarna när det gäller säkerhetsaspekterna och att det är något som de jobbar aktivt med när de gör typ upphandlingar eller olika projekt.
Och sen ser vi ju också att olika myndigheter viftar med röd flagg när det gäller Kinas gröna omställning.
Det här är Ekot som sänder direkt och vi ska få höra den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUSTs årsrapport för säkerhetsläget.
När MUST rätt nyligen släppte sin årsrapport...
Alltså militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Ja, precis, bra. När de släppte sin årsrapport för 2023 så nämnde de som vanligt Kina som ett hot mot Sverige. Men det är första gången någonsin som de också nämner att Kinas ambitioner inom den gröna omställningen kan innebära ett säkerhetshot.
Jag tycker att det säger att man börjar ta de här hoten på större allvar i EU men också i Sverige.
Ulla Lovcalic på Utrikespolitiska institutet.
Ja, men vi är ju ett land som vi ligger ju i framkant vad gäller elektrifieringen och vi har ju ambitiösa mål om att elektrifiera även Sverige. Och det är klart att man måste vara varsam där och det är väl därför MUST och även Säpo nämner de här aspekterna.
Jag tror att det finns en ökad insikt om att ekonomiskt inflytande, att det ekonomiska inflytande som Kina har på många sätt och även teknologiskt kan komma att utnyttjas.
Och det är just därför som snaran på flera håll dras åt kring de kinesiska elbilarna, men också elbussarna.
I USA till exempel, där har BYD varit en av de största leverantörerna av elbussar. Men för några år sedan kom ett beslut om att man inte längre skulle kunna få federalt stöd för att köpa elbussar eller annan infrastruktur till kollektivtrafiken från leverantörer som har en nära koppling till Kina.
Och nu helt nyligen så riktades fokus också mot elbilarna. Och Biden-administrationen berättade att de ska utreda utländska bilar, i synnerhet kinesiska, just på grund av säkerhetshotet.
Vita huset menar att uppkopplade bilar från Kina kan samla in känslig information om medborgare och infrastruktur för att sen skicka till den kinesiska staten, alltså det som vi var inne på, de här farhågorna. Men sen så la även Biden i det här uttalandet till att det också är bilar som kan fjärrstyras.
Han kanske också hade sett den här scenen i filmen med bilkaoset.
Ja, vem vet. Men hur som helst så är det ju en stor attitydförändring mot Kina som skett både i USA och det håller på att ske nu i Europa.
Anledningen att vi har hamnat i den här situationen bygger ju på att det fanns en förhoppning om att de gemensamma intressena var så pass stora så att de skulle övertrumfa potentiella konflikter i framtiden. Och också att Kina på något vis skulle gå i en mer positiv inriktning och bli mer av en, ska vi säga, ansvarstagande medlem i det internationella samfundet.
Men så blev det inte. Utan istället har Kina gått i en mer tydlig nationalistisk riktning, säger Oskar Almén på FOI.
Och det är uppenbart då att man från Kinas sida driver en mycket hårdare utrikespolitik. Och här är det också viktigt att lyfta fram att från Kinas sida upplever man ju samma sak då, att man känner sig hotad och inringad av väst.
Ja, Kina är just nu ett pressat ekonomiskt läge och från Pekings håll så är man rädd att det ska bli ännu sämre handelsrelationer med västvärlden.
Och det skulle ju få direkt ekonomiska konsekvenser för Kina.
Ja, till det sämre.
Så om man vänder på hela den här debatten och ser hur man upplever det här från Kinas sida så upplever ju de sig sårbara och i en typ av beroenderelation till väst.
Will 2024 be the year when Chinese and other Asian electric vehicles conquer Europe and the US? China's biggest EV maker just overtook Tesla in terms of worldwide sales.
När försäljningssiffrorna för det sista kvartalet 2023 släpptes så tippade vågskålen över. För första gången sålde BYD mer bilar i hela världen än sin största konkurrent.
Det har ju gått om dess största amerikanska konkurrent Tesla.
Och efterfrågan på elbilar, den tycks faktiskt bara öka. Det ses ju som framtiden i den gröna omställningen.
Så nu kommer vi då till dilemmat. Samtidigt som vi behöver många elbilar så tycks det vara så att det är bara Kina som kan rulla ut de här just nu.
Frågan för de europeiska politikerna verkar just nu handla om ifall man vill riskera att hamna i knät på Kina när det gäller elbilar. Eller om man helt enkelt kan tänka sig att kanske bli lite sena med klimatmålen.
För det är klart att det är en balansakt för EU att förhålla sig både till den gröna omställningen och att genomföra den så snabbt och så billigt som möjligt. Och å andra sidan att tänka på de här säkerhetsriskerna som vi har mycket större medvetenhet om idag.
Här kan det ju vara viktigt att ha med sig vad Kina har för geopolitiska ambitioner.
Ja, och också hur de skiljer sig från de som Sverige och EU har. Det tycker i alla fall Oskar Almén på FOI.
Man har en hel del områden där man står i konflikt med varandra. Och ju mer Kinas inflytande globalt ökar, desto mer krockar då Kinas nationella intressen med de nationella intressen som finns i Sverige och i Europa.
Men hur ska man då se på Kina? Finns det liksom en plan på att skaffa sig dominans genom olika smarta och strategiska planer?
Mycket av den här diskussionen pratar om att, ja, men vad vill Kina? Och det är inte säkert att vi måste definiera allting utifrån vad Kina vill. Därför att sådana saker kan förändras över tid.
Alltså att det vore smartare för Europa att skaffa sig planer som inte utgår från vad Kina planerar eller inte planerar.
Och det kan ju förändras inrikespolitiskt i Kina och det kanske förändras geopolitiskt i världen. Om man då sitter i en situation där man är beroende teknologiskt och ekonomiskt av Kina, då kan det ju plötsligt komma en situation där man från Kinas sida väljer att utnyttja det här övertaget.
Och det verkar ju faktiskt bli så att Kina kommer dominera elbilsmarknaden. Det får ju knappast farhågorna om säkerhetsaspekterna att minska.
Nej, och det bubblar ju också kring oron över att de kinesiska bilarna ska ta över hela världsmarknaden typ.
Minns du Elon Musks hånskratt i början av 2010-talet?
Mm. Have you seen their car?
I have seen their car, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway.
Det låter inte riktigt så från honom nu.
Jag tror inte att Elon Musk skrattar idag för att han ser vad som håller på att hända och det är att de kinesiska elbilarna tar över den europeiska marknaden.
Ulla Lovcalic, Utrikespolitiska institutet.
Tesla är fortsatt starka i de dyrare segmenten. Men jag tror att om han hade ambitioner på att dominera den europeiska marknaden så kommer det vara väldigt svårt nu.
Ja, Elon Musk har helt bytt ton. I början av det här året så varnade han för hur de kinesiska elbilarna kommer krossa i princip alla andra företag i världen om man inte inför tullar på bilarna så att de blir dyrare.
Frankly, I think if there are not trade barriers established, they will pretty much demolish most other car companies in the world. They're extremely good.
Du har lyssnat på Gräns, ett program om hot, krig och försvar. Vi har sökt BYD för en intervju, men har inte fått något svar.
Det här avsnittet publicerar vi den 20 mars 2024. Och vill du höra mer om hur Kina använder näringslivet för att öka sin makt så kan du lyssna på vårt avsnitt som heter Kinas taktik för att få mer makt i Sverige.
Yes, sök i appen Sveriges Radio Play. Producent för det här avsnittet har varit Kalle Glas, tekniker Mats Jonsson.
Jag heter Karin Holsten.
Och jag heter Sara Sundberg.